Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hormoner är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner och vi märker att många inte känner till hur menscykeln eller olika preventivmetoder fungerar.
Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mensrelaterade besvär.
Hormoner diskuteras ofta i media, men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen. Och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en stärkt självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podden.
Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar.
Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se. I dagens avsnitt av Babys podcast så ska vi prata om en väldigt ovanlig komplikation till tidigare kejsarsnitt, men som ändå förekommer och som man ibland läser om och det kan kännas lite läskigt. Så vi ska prata om någonting som heter uterusruptur. Och det är alltså när livmodern går sönder, när väggen spricker. Vi ska prata lite om varför det kan bli så, vad man får för symptom, vad man gör åt det, hur man kan förebygga det och så vidare. Och i poddstudion som vanligt jag, Rebecka, gynekolog, och min vapendragare,
Karina, barnmorska.
Så häng med in i avsnittet om uterusruptur. Karina, har du varit med om någon uterusruptur någon gång?
Ja, det har jag varit. Och det här är ju ett av våra mest akuta lägen på förlossningen. Ja. Det går ju oftast väldigt snabbt. Och här måste vi agera väldigt, väldigt kraftfullt och snabbt. Mm. Ja, det finns mycket information att ge om det här. Som tur är så händer det extremt sällan och din fråga var, har jag varit med om det? Jag har varit med om det, inte så många gånger, men under alla mina år så tror jag vid tre tillfällen. Mm. Och här har det gått bra för mor och barn. Mm. Lyckligtvis.
Samma sak för mig. Alltså jag har tre gånger har jag varit den som har varit jour helt enkelt och sprungit och kejsarsnittat och det har varit en ruptur. Och alla tre gånger har det också gått jättebra för både mor och barn. Sen har jag ju hört om några fler liksom när kollegor rapporterar, men själv har jag sett tre stycken.
Alltså det här med uterusruptur då, eller när livmodern brister, det är ett viktigt, samtidigt ett väldigt skrämmande ämne, Rebecka.
Ja, det är det. Och därför tänker jag att just eftersom det är skrämmande så tycker jag det är viktigt att vi talar om hur sällsynt det faktiskt är, i alla fall i Sverige eller i västvärlden. Man brukar säga att det här är ju någonting som är kopplat till att man har opererat livmodern tidigare, i stort sett i alla fall. Till exempel ett tidigare kejsarsnitt eller att man har öppnat livmodern av någon annan anledning, myomoperation och så vidare. Och risken för att det här ska hända efter att man har haft ett tidigare kejsarsnitt är någonstans mellan 0,5-1%. Och har man då gjort fler kejsarsnitt så ökar det lite då successivt för varje snitt eller för varje livmoderoperation. Men det är ganska sällsynt i Sverige, av lite olika skäl som vi kommer att gå in på. Tittar man på andra delar av världen. Om man tittar i Afrika till exempel, där är det vanligare, står för mycket större del utav mödradödligheten och barnadödligheten också kopplat till utrustning är mycket, mycket högre än vad vi har i Sverige. Så att, visst har det också att göra med lite grann omständigheter runt kejsarsnittet och tillgång till vård och behandling mot infektioner efter snitt och så vidare.
Så var i världen är det som högst? Är det Afrika?
Ja, i den data jag kunde få fram så var det vanligast i Afrika.
Men du, vad är eller vad betyder uterusruptur? Vi har ju lite beskrivit det som att livmodern brister.
Alltså det som händer, om man säger det som händer normalt under en graviditet, mot slutet av graviditeten så kommer en del av livmodern, den som är precis ovanför livmoderhalsen, den kallas för istmus, det området. Den kommer att bli uthängd och väldigt tunn, så att väggen blir tunn hos alla gravida. Men om det då är så att man har till exempel opererat i det här området tidigare en eller två gånger, så kan det här området vara lite försvagat och då inte riktigt tåla den påfrestning som ett värkarbete är. Och då kan helt enkelt livmoderväggen, att den brister, att den går sönder, att det blir ett öppet hål. Det finns en variant på det där som jag egentligen inte tycker man ska kalla för utrustruptur, men det är besläktat med det. Och det är någonting som kallas för fenestrering. Och fenester betyder då fönster. Det här kan vi ibland se på planerade kejsarsnitt när den gravida är opererad tidigare. Att det gamla ärret så är det som en glipa. Ett litet fönster där kanske hinnorna buktar ut lite grann. Det här är ju naturligtvis en variant på ruptur, men här är kanterna är slutna, stängda. Det är inga råa kanter som blöder. Vid en färsk ruptur, då går ju vävnaden sönder, muskelvävnaden spricker. Och det blöder ordentligt ut i buken. Så fenestrering är ju inte riktigt samma sak, men är ju såklart en riskfaktor. Har man redan från början ett litet hål och då får ett värkarbete, så finns det ju stor risk att det spricker.
Men det är inte lika livshotande som en uterusruptur kan vara.
Nej, absolut inte.
Det är många som blandar ihop de här begreppen, så det var en fin förklaring.
Men när det sker en uterusruptur, det som händer då, förutom då att det blöder ut i buken på mamma. Så på mamma så märker man ju ofta då att det kan bli buksmärta. Att man får hög puls, lågt blodtryck, att man liksom kommer i chock för att man förlorar mycket blod och vätska. Om det är så att man då är på förlossningen och har ett värkarbete, så kan man kan också liksom märka på att liksom värkarbetet liksom förändras. Det är som att värkarna blir väldigt intensiva, de blir längre, inte så mycket paus emellan, och sen blir det nästan som en storm. Och samtidigt som det här sker så kan livmodern få en liten lustig form. Man kallar det för en kontraktionsfåra eller bandelsfåra. Det ser nästan ut som man har tagit ett bälte och satt mitt på livmodern, så att livmodern får som en liten midja. Jag såg att någon hade jämfört det med en oskalad jordnöt, den formen. Jag brukar säga att det ser ut som barbamamma i formen, om man har läst den boken som liten. Det blir väldigt spänt i buken, det gör ont, och sen upphör verkarna. Bara så här, pang, så kommer det inga fler verkar. Ibland kan det också vara så att barnets föregående fosterdel, alltså om det ligger först med huvudet, så kan det liksom åka upp lite grann. Att om det har varit långt ner i bäckenet så kan det liksom studsa upp lite grann. Så det här är då de klassiska symptomen på uterusruptur under pågående förlossning.
Men du, det dominerande, eller det dominerande symptomet är väl nästan den här smärtan över livmodern, eller den här kraftiga buksmärtan.
Ja. Ja, det är det, liksom, det dominerade och det viktigaste. Man ska alltid tänka tanken om en gravid liksom får plötsligt så där ont. Också om det är så att, så att man har lagt en ryggbedövning, en EDA, och den inte tar, och så beskriver den gravida eller den födande att smärtan sitter mycket högre upp, att den liksom sitter nästan på toppen av livmodern, så ska man då som vårdpersonal kanske tänka tanken, känna på magen, titta på värkmönstret och så vidare.
För magen blir oftast väldigt mycket mer spänd och hård i det läget.
Precis.
Och Rebecca, du var inne på blödning också, men den blödningen ser man ju inte alltid. Det är ju inte så att man blöder från vagina och ut alltid. För där kan det ju vara så att man blöder inåt på grund då av att barnet ligger ju liksom i vägen för att blodet ska kunna komma ut.
Ja, det kan ju vara så att inte fosterhinnorna har spruckit, att inte ens vattnet har gått. Och då blöder det då från livmoderväggen, då rinner det ju oftast inte ut via vagina. Men har hinnorna spruckit så kan det ju rinna ut. Men det är inte på något sätt obligatoriskt att blöda via slidan, via uterusruptur. Så det kan vara lite olika beroende på hur läget är, helt enkelt.
Ja, så kan man väl säga också att alla symptom måste eller behöver ju inte förekomma när man har fått den här rupturen heller. Utan det kan ju vara något av de här.
Mm. Precis.
Det jag var med om, det, då blir det ju, känner man ju minskade fosterrörelser. Och det är ju inte så konstigt av flera olika anledningar att man inte kanske känner det på samma sätt. Men också att du sa att fosterljuden går upp och ner lite grann. Men ofta så blir de ju väldigt sjunkande på grund av syrebristen hos barnet och barnets mående.
Ja, det är ju...
Det är så allvarligt, som sagt.
De allra flesta foster reagerar med att få låg puls i samband med en uterusruptur. Eller i alla fall 7 av 10 när man tittar på liksom fallrapporter och studier. Och så att, men det är klart att det händer saker med rummet som fostret ligger i. Men det händer ju också saker med mammas cirkulation om mamma blöder. Så det påverkar ju också syretillförsel och näringstillförsel till fostret. Så att det är klart att det reagerar. Jag hade ett av de fallen som jag såg när jag var jour, det var också en sån luring som inte hade alla de här klassiska symptomen, utan det här var en kvinna som hade gjort kejsarsnitt tidigare i ett annat land, haft en infektion efter operationen, så det fanns ju en riskfaktor, men helt frisk för övrigt och normal graviditet. Och på henne var det helt enkelt så, hon hade inte ont och blödde inte, men plötsligt så bara försvann värkarna, pang, boom, från ingenstans. Hon hade haft ett regelbundet verkarbete och var öppen 8 centimeter. Och så bara pang, hände ingenting. Så då hämtade barnmorskan mig och ultraljudsapparaten samtidigt. Och vi klämde och kände och blev inte riktigt kloka. Och så la jag på ultraljudsapparaten på mammas mage. Och då kunde jag faktiskt se, om man följde uterusväggen, så kunde jag se att barnets huvud låg liksom utanför livmoderväggen. Ut i buken. Mot urinblåsan. Så att då såg jag det på ultraljud. Så då sprang vi och opererade. Och allting gick jättebra. Men det var också så här, väldigt lite symptom. Förutom det här att det blev kavlugnt i livmodern.
Ja, men där har vi ju helheten att se till. Och vara uppmärksamma i varje sekund. Ja. När vi har med födande att göra.
Ja, så är det.
Så viktigt. Men du, ultraljud var du inne på. Och då... Kan man alltid se det via ultraljud?
Nej, det kan man inte. Och jag tycker egentligen, kan jag tycka, i en sån där akut situation, om nu var det här liksom en liten sån där luring som inte visar så mycket, men i en akut situation med kraftigare symptom så kanske man inte ska lägga tid på ett ultraljud. Det beror ju på hur pass långt bort ultraljudsapparaten är, förstås, men det ska ju inte fördröja handläggningen. Man pratar ibland om att man kan titta med ultraljud på livmoderväggen innan verkstart, alltså under graviditeten. Och det är klart att vi kan ju mäta tjockleken på livmoderväggen. Vi kan mäta tjockleken på det gamla ärret. Men att se om det är någon liten fenestrering, alltså en sån här liten öppning, är extremt svårt skulle jag säga. Och det är också så att när man har tittat i studier på om man kan liksom mäta livmoderväggens tjocklek och på så sätt förutspå vem som har risk för ruptur och inte ruptur. Då kunde man, det fanns någon studie där man kunde se att om den var tjockare än 3,5 mm så var risken lägre. Men det var ju inte noll. För det vi inte kan se med ultraljud är ju faktiskt hållbarheten. Så det finns ju de som har en mycket tunnare livmodervägg som håller alldeles toppen fint. Och så finns det de som har en liten tjockare som inte håller. Så att det är svårt att med ultraljud helt säkert säga om det här ärret kommer att hålla eller inte. Så det är än så länge ingen superbra metod för att hitta de som är i riskzonen och få en ruptur. Då får man gå på lite andra saker tycker jag.
Exakt, så vi har inte som rutin att mäta.
Nej.
För det är ju flera faktorer som samverkar här och som påverkar då risken för den här rupturen.
Mm. Precis. För det, vi var lite inne på det där, vad är det som orsakar eller vad är det som ligger bakom? Vad är det som är en riskfaktor för att få utrustruptur? Och i 90% av alla fall så är det ju tidigare kejsarsnitt. Kan också vara någon annan tidigare operation på livmodern där man har öppnat väggen. Andra riskfaktorer är ju om det har gått väldigt kort tid mellan det förra kejsarsnittet och en ny vaginal förlossning. Och där har studier visat att är det mindre än 2 år så finns det en liten ökad risk då för utrustruptur. Det är lite vanligare med ruptur hos äldre födande, 40 plus. Det är lite vanligare om man har haft en infektion eller haft feber efter tidigare kejsarsnitt. Det är vanligare vid vissa typer av igångsättning, det kan vi också komma in på sen. Det är vanligare om vi värkstimulerar med värkstimulerande dropp. Och sen finns det också en faktor i hur vi syr ihop ärret i livmodern vid operationen. Om man syr i 1 eller 2 separata lager. Och syr man bara i 1 lager så finns det också en lite ökad risk för utrustruktur jämfört med om man har sytt i 2 lager. Så det är väl de viktigaste riskfaktorerna.
Det, vad säger vi om lite större barn då? Är det en riskfaktor?
Har jag inte sett några data på. Så det vågar jag inte svära på. Är det någonting som du har
hört? Nej, men jag har bara hört i förbifarten sådär att stora barn skulle möjligtvis kunna vara en riskfaktor.
Det kan man ju tänka sig för sig.
Ingen belägg.
När stora barn så kan det ju vara liksom ett längre förlopp, att det blir ett längre verkarbete, det tar längre tid. För det är ju också en faktor såklart hur länge själva arbetet i livmodern pågår. Så att, på så sätt så skulle det väl kanske kunna stämma då. Men den har jag inte sett några siffror på. Så passa lite på den då.
Ja, det får du göra. Men du, det handlar alltså om den här ärrbildningen och det gamla såret helt enkelt. Som efter ett kejsarsnitt eller annan typ av operation gör att livmodern blir skörare.
Mm.
Och då framförallt under värkarbetet.
Ja. Jag kikade lite på det här, finns det någon risk att man får en ruptur om man inte ens är i värkarbete? Det är väldigt, väldigt sällsynt. De beskriver det, jag läste lite i olika läroböcker, det beskrivs som extremt sällsynt. Och de fall som man har sett en riktig ruptur under graviditet utan värkarbete så har det varit 2 typer av situationer. Det ena är om man är opererad med kejsarsnitt tidigare med ett så kallat T-snitt. När vi gör ett snitt i livmodern så gör vi det lite som en glad mun. Lite som ett väldigt flackt U eller ett litet J kanske. Ett T-snitt betyder att man har först lagt ett sånt snitt. Och sen för att kunna helt enkelt öppna upp mer och få ut barnet, om det är svårt att få ut barnet, så har man lagt ett snitt rakt upp också. Så att det är som ett upp- och nervänt T. Det här blir inte särskilt hållbart. Så då rekommenderar man definitivt kejsarsnitt nästa graviditet. Och det finns beskrivet att de som opererar med T-snitt kan få ruptur utan värkarbete. Men extremt sällsynt. Ett annat fall med ruptur utan värkarbete, det är om det har varit ett trauma mot magen. Ett kraftigt trauma, kraftigt slag mot magen. Det är ju heller inte särskilt vanligt. Men det är de enda.
Och då liksom, tänker du fall. Trauma, slag mot magen under graviditet? Eller
ja,
när som
livet? Alltså kraftig bilolycka. Men man
och det
slår
kan
magen
vara
i ratten,
innan graviditeten?
Nej, alltså under graviditeten. Under att du är tidigare, ja. Snittad. Har ett kraftigt trauma mot magen.
Mm.
Och då kan det spricka utan värkarbete. Och då vill jag bara säga kraftigt våld mot magen. Det är alltså inte att det äldre syskonet hoppar lite på magen. Det räknas inte. För den frågan får jag jätteofta. Är det farligt att min 2-åring hoppar på min mage? Nej, det är det inte. Men att krocka i 70 km i timmen, det kan vara farligt.
Ja, och varför jag frågar om man måste vara gravid, det är för att jag tänker att man inte ska vara orolig där ute. Om man har då genomgått en trafikolycka eller något liknande, fått trauma mot magen i ett annat tillstånd.
Mm.
För då ligger ju livmodern ganska liten och ganska skyddad.
Precis.
Så ingen riskfaktor.
Nej, och då är ju också livmoderväggen ganska tjock när den inte är gravid. För det är under graviditeten som den liksom tunnas ut och spänns ut av det växande barnet och fostervattnet, såklart.
Och när du säger så, då undrar jag ju, när är graviditetsvecka? För då är det ju, allting blir ju större, mer uthänt och tunnare i slutet av graviditeten.
Mm.
Så när har vi som störst risk?
Som störst risk för ruptur är ju under pågående värkarbete. Egentligen blir det ju då oavsett vilken vecka vi går in i värkarbetet då. Det är ju själva.
Mm.
Så. Men det är klart att ju mer utspänt, ju längre fram i graviditeten, desto större belastning. Så är det ju.
Mm.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Okej, så prematura kontraktioner eller vid ett prematurt värkarbete, skulle då kunna vara en lägre risk?
Skulle det kunna vara också av den anledningen att då, ofta när det är en prematur födsel så går ju den ganska fort för fostret är litet. Jämfört med ett fullgånget foster. Det blir inte lika långt verkarbete, det blir inte lika kraftigt på det sättet. Så att, då är det oftast en minskad risk. Men det innebär inte att man vid tidigare snitt ska sätta igång prematurt för att minska risken. Absolut inte. Då skapar vi bara nya problem, såklart.
Vad skulle du råda den gravida att själv vara uppmärksam på? Buksmärta, säger du?
Ja, buksmärta. Vaginal
blödning.
Det är egentligen det man ska vara uppmärksam på under pågående graviditet. Sen under själva födseln, då har man ju också hjälp av den barnmorska som bistår, som ju håller koll på verkarbetet. Hur långa är verkarna? Hur ofta kommer de? Hur mycket paus blir det emellan? Barnmorskan känner ju på livmodern. Känner var barnet står, känner hur livmodern jobbar, känner på ligamenten runt om och så vidare. Så att, då är det väl egentligen barnmorskan som ska vara uppmärksam. Och det vet jag ju att ni är.
Det är ju ni ska som, vi alltid vara?
Det är ja, men det är ni som larmar och säger till.
Att vi har med oss.
Ja.
Jo, men vi ska alltid ha det här i åtanke och agera snabbt. För det här är ju en kan vara en livshotande situation där det kan gå väldigt, väldigt snabbt. Så med att det finns riskfaktorer så ska vi jobba utifrån det. Ha med oss det tänket. Ha med oss normala tänket och kraften hos den födande. Men också att saker och ting faktiskt kan komma. Och just när man tänker på de här riskfaktorerna som du har varit inne på.
Mm.
Vet du någonting om det är en ökad risk med epidural, alltså ryggbedövning?
Det har man har diskuterat det lite grann. Man har diskuterat om det kan vara så, inte att själva epiduralen skulle orsaka en ruptur, absolut inte. Men man har diskuterat om det kan vara så att epiduralen kan maskera en ruptur.
Mm. Just det.
Så det vill säga så att man inte märker den. Och det har man nog till slut efter diskussion och studie kommer fram till att det tror man inte att den kan. Därför att smärtan skulle bryta igenom epiduralen ändå. Och det skulle de här andra tecknen liksom med verkstorm eller helt av liksom utslaget verkarbete och den här konstiga formen på livmodern, det skulle man få ändå. Men man säger det, just som jag nämnde förut, om man har en ryggbedövning som inte verkar ta alls, eller att den gravida beskriver att smärtan sitter väldigt högt upp trots att man har en epidural, så ska man tänka tanken ruptur och ändå undersöka, känna och titta och så vidare. Men att man tycker nog inte att man kan maskera en ruptur med en epidural.
Men du, vi var inne på det här med värkstimulering och oxytocinet.
Mm.
Och där vet vi ju ett överaktivt verkarbete, alltså som man kan få av sig själv. Men uh-huh. också kanske framförallt vid oxytocininfusion eller verkstimulering. Då. Mm. Det är ju, vi diskuterar ju det här väldigt ofta.
Mm.
Vi vet ju inte hur starka verkarna är. Vi är ju väldigt fokuserade på hur många verkar vi ska ha på 10 minuter och där pratar vi om allt från 4 till 5. Ibland säger vi att 6 är okej, men det är inte så ofta jag hör det. Men mellan 4 och 5. Men man ska ju också se durationen, alltså längden på verken.
Mm.
Så det här, hur tänker du som förlossningsläkare här? Vad bör vi vara uppmärksamma på? Hur tycker du att vi ska tänka?
Alltså, som du säger ska vi ju alltid tänka att vi inte går över 4 eller 5 verkar på 10 minuter. Vi ska tänka att det verkligen hinner bli en paus emellan och att de kanske är 1 minut långa. Är det någon som är tidigare snittad så kanske de inte ska vara längre än 1 minut. Så att vi verkligen hinner få återhämtningen emellan. Som du säger så vet vi ju inte egentligen hur stark, vi kan ju se liksom längden och hur ofta de kommer, men vi vet inte så mycket om styrkan på själva verken. Vissa kliniker har faktiskt som rutin när de ger verkförstärkande dropp på en tidigare snittad att de lägger in en verkmätare som en liten trycksensor in i livmodern. Det har man inte som rutin på alla kliniker. Det är lite omdiskuterat hur pass lätt det är att tolka. Det är lite omdiskuterat om det ökar infektionsrisken. Samtidigt om det är svårt att registrera verkarna utifrån med sina doser på magen så kan det vara till en hjälp. Men där är det så, där gör vi inte riktigt likadant. Men jag tror att vi alla ändå tänker att vi är lite försiktiga med dosen på det här verkförstärkande. Att vi kanske är lite försiktiga med hur länge vi använder det. Att vi också låter livmodern få en paus. Vi har lite olika rutiner på olika kliniker. Så är det.
Och det så är det.
Men jag tycker det är väl det också är... för att det finns inget svartvitt rätt eller fel här.
Det gör det inte. Nej. Men där hoppas vi att vi har fler svar inom en snar framtid. För det här är ju otroligt viktigt. Verkarnas, alltså livmoderns arbete. Att inte forcera, att se till inte bara för livmodern utan för mamma som föder barn. Men också så att vi får veta liksom, hur är styrkan på de här verkarna. Och då tänker jag kanske framförallt i de lägen där vi nu verk stimulerar. Hur många verkar klarar livmodern av och hur starka är de och ja, men allting runt omkring. Ja, vi har mycket att lära och som jag sa, förhoppningsvis inom en snar framtid så vet vi mer om det här. Men du, det här är ju då under olika tider under förlossningen, men många av de här kvinnorna sätts ju igång, igångsättning i förlossning, induktion. Och det är klart att vi vet ju att allt som startar spontant och får vara spontant utan att vi gör några interventioner är ju det som är bäst för mamma och barn och livmoder som ju mamma bär på då. Men när vi ändå ska inducera eller behöva inducera, vad säger forskningen där och vad är fakta, vad vet vi idag om metoder? Är det fortfarande så att vi där föreslår och rekommenderar att vi börjar med den här ballongkatetern? Och bräcker hinnorna, fosterhinnorna, så att fostervattnet går.
Ja, alltså generellt är det fortfarande så att förstahandsalternativet, om det är möjligt, om man ska sätta igång dem som tidigare snittad. Förstahandsalternativet är ju att ta hål på hinnorna så att vattnet går. Eller sätta en ballongkateter. Sen gjordes det en studie på Södersjukhuset. Jag tror att den var klar 2018. När man har tittat just på det här med uterusruptur och igångsättning och spontan start och jämfört. Och då såg man det att om förlossningen startade spontant så var frekvensen uterusruptur ungefär 1%. Men om det då var en induktion så berodde det lite på vilken metod man hade använt. Och använde man då en ballongkateter eller om man använde det här läkemedlet Cytotec som vi har pratat om i ett tidigare avsnitt resten med Tove Wallström. Använde man någon av de metoderna så var risken för uterusruptur 2%. Och det var samma i de två grupperna så de var likvärdiga. Om man tittade på ett lite äldre läkemedel som heter Minprostin som är en typ av vaginal gel. Där hittade man störst andel uterusrupturer. Där var det 5%. Så då är det ändå så att om det inte är åtkomligt för att sätta en ballongkateter, om det är liksom väldigt omoget och stängt, så talar den här studien för att man i alla fall kan använda Cytotec utan att få en ökad risk för ruptur. Men kanske inte de andra läkemedlen. Men sen tycker jag att man alltid ska titta på vem det är. Alltså vem är det vi har framför oss? Vem är det som ska föda? För blir det liksom många riskfaktorer som tornar upp sig så kanske man måste väga lite fördelar och nackdelar och kanske inte göra en igångsättning utan istället planera för ett kejsarsnitt. Så det, om man tänker exempel att vi har en patient som är tidigare snittad, fick en infektion i livmodern efter snittet, är över 40 år gammal och har en väldigt omogen livmodertapp. Då kanske man ska diskutera att göra ett planerat snitt istället för att riskera en igångsättning. Ja, det är, så man måste väga in även sådana faktorer.
Ja, men det är
hur många
viktigt.
Riskfaktorer liksom har den här personen?
Väldigt viktigt med den individuella bedömningen. Men Och så kan det ju vara också att man startar spontant och man behöver ändå avbryta för att göra ett akut kejsarsnitt då man ser att det finns en ökad risk under den vaginala födseln, eller att man startar upp med en igångsättning och man bryter även den för att göra ett akut kejsarsnitt för att mamma och barn ska må så bra. Man ser att det kan finnas någonting som ligger i vägen där för att fortsätta den här resan i induktionen, eller att livmodern börjar bli trött eller signalera på med något av sina symptom här. Då bryter man ju ganska omedelbart för att göra ett snitt. Därav så har vi ju faktiskt mödrar och barn som mår bra. Även efter det här mest akuta som vi ändå har på förlossningen, som är då den här rupturen. Kan man se att det finns en större risk efter ett akut kejsarsnitt gentemot ett planerat kejsarsnitt?
Det har jag försökt kika på och inte hittat någon tydlig skillnad. Siffrorna verkar vara ungefär de samma. Faktorer som verkar spela större roll är operationsteknik, hur många lager man har sytt. Och det som brukar ha betydelse är också det här med, blir det en infektion eller inte? Vi vet att det är lite vanligare med infektion i livmodern efter ett akut kejsarsnitt än efter ett planerat. Men det är också därför de allra flesta har som rutin att man ger förebyggande antibiotika i samband med ett akut kejsarsnitt för att förebygga infektion. Så det kan vara sådana faktorer snarare som spelar roll. Men själva operationstekniken, om du gör ett akut kejsarsnitt eller ett planerat, det är ju detsamma. Vi öppnar livmodern på samma sätt. Vi sluter den på samma sätt. Så ur den aspekten borde det inte vara någon skillnad. Och jag har inte kunnat hitta någon studie som visar på någon större skillnad heller. Och det är ju så vi resonerar när någon är tidigare kejsarsnittad och vi ska planera för nästa förlossning. Vi gör ingen skillnad på om snittet var akut eller planerat. Snitt som snitt. Så.
Men du, allt det här vi pratar om idag, det är ju många som, vi pratar ju om förlossningssätt. Det finns två sätt att föda. Du och jag, du har ju genomgått både och. Jag bara vaginalt, men idag så är det ju en diskussion, vem får inte ett kejsarsnitt, och det här är ju kanske en av anledningarna till att man ska aldrig bli övertalad. Vi gillar ju båda förlossningssätten lika mycket, och frisk mamma, frisk barn är det som gäller alltid. Men det här är ju någonting som vi har att informera alla som vill göra ett kejsarsnitt, framförallt med första barnet, att det här är en liten risk, men det här är en av riskfaktorerna som kan dyka upp senare. Och ju tidigare i barnaskaran man gör ett kejsarsnitt, ju ökad risk kan det bli. För det är väl ändå så, nu frågar jag dig, men om jag har gjort ett kejsarsnitt och sen föder tre vaginala, eller har tre vaginala födslar, och så ska jag föda mitt fjärde barn, då är det väl ändå så att livmodern har ju varit utsatt för värkarbete under tre gånger tidigare kanske, eller två i alla fall under de vaginala där. Är det en ökad risk också för en utrustruptur?
Det är faktiskt ett minst.
Nu krånglar jag till det lite.
Ja, jag förstår vad du menar. Men så här, om jag är akut kejsarsnittad med mitt första barn. Och sen så föder jag ett barn till efter det vaginalt. För mitt tredje barn sen, då har jag faktiskt en lägre risk för utrustruptur. Rent statistiskt ska vi säga. Än vad jag hade med mitt andra barn. För man har sett det att en vaginal förlossning efter det tidigare snitt innebär att man också då har en lägre risk för utrustruptur kommande graviditet / förlossning. Då har jag ändå på något sätt livmodern bekänt färg, att den klarade det där.
Precis, och där, ja, har vi ju, där har vi ju också avsnitt, Rebecka, du och jag, om mm, vaginala födslar efter att ha gjort kejsarsnitt.
Mm.
Så det, ja, kan ni gå tillbaka och lyssna på.
Ja, och där pratade vi med Jenny Stolt som är förlossningsöverläkare. Hon beskrev ju just det att hon har ju haft födande som har gjort 2 snitt och kanske till och med 3 snitt och det har gått bra. Det var det att vi ska välja, liksom välja rätt metod till rätt person och väga samman alla olika riskfaktorer och friskfaktorer. Både vad som talar för plus och minus. Så att, ja. Så.
Ja, det är ju väldigt många idag. Och väldigt många är ju tacksamma över det avsnittet, kan jag säga. Eftersom på en del kliniker så säger man 2 kejsarsnitt och sen alltid kejsarsnitt. Medan vi har blivit mer och mer öppna för den vaginala födseln även efter 2 kejsarsnitt idag. Och där beskrev ju Jenny Stolt det väldigt bra, tycker jag.
Mm. Okay. Det jag vill understryka är att det här är sällsynt. Men det händer. Så nu ska inte alla som är tidigare snittade liksom gå runt och vara oroliga för att få en utrostruktur. Risken är ju liten. 0,5-1% efter 1 snitt. 2% efter 2 snitt. Så vi pratar om ovanliga saker. Men även ovanliga saker kan ju vara intressant att höra om. Och vi har ju fått en del frågor kring det här också. Så att därför tänkte vi att det var bra att ta upp.
Exakt, ja, men det är ju det. Vi är ju podden som vill kunna ge er där ute fakta och vetenskap och lite statistik. Vad det är, hur vi ska förhålla oss, hur vi kan tänka idag också. Och det här är ju viktigt, för det här är ju ett av våra ämnen inom förlossningsvården ändå.
Mm.
Och många har hört av sig och vill veta mer om vad det betyder och symptomen, statistik, riskfaktorer och så vidare. Så det hoppas jag att vi har delat med oss av idag, Rebecka.
Ja, det hoppas jag med.
Mm.
Och så är vi snart tillbaka med något annat spännande ämne.
Ja.
Ja. Om vanliga och ovanliga saker.
Ja, men högt och lågt. Absolut. Ja. Inom kvinnohälsaområdet såklart. Jag är Carina, barnmorska, och partner in crime.
Rebecka, gynekolog.
Ja, vi är snart tillbaka. Så fortsätt gärna att följa oss. Och gärna också på Instagram, @babiespodcast. Snart tillbaka som vanligt. Har det gått så länge. Tack för idag och hej då.
Hej då.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.